Podplay.
Det är den 6 februari 1982. Jesus Castro går ut ur sitt hus i Miami. Och i sin famn bär han sin 2-årige son Johnny. De busar med varandra och pojkens skratt klingar i den ljumma luften. Jesus spänner fast lille Johnny innan han själv sätter sig i förarsätet på sin minibuss. Startar den och kör iväg. Efter en liten stund får ljudet från en rusande motor Jesus att haja till. En motorcykel kör upp bredvid vanen. På den sitter två män i hjälmar med mörka visir. Jesus hinner knappt bli rädd innan han ser vapnets mynning. En svärm av kulor genomborrar karossen innan motorcykeln gasar därifrån. Jesus har klarat sig, men när han vänder sig mot sonen Johnny ser han varje förälders mardröm. Hans son är träffad. Hans son är död. Och för Jesus råder det inga tvivel om vem som ligger bakom. Hans före detta chef. Kokaindrottningen Griselda Blanco. Du lyssnar på Historiska brottslingar om Griselda Blanco. Mitt namn är Micho Batalov. Miami på tidiga 80-talet är en krigszon. Där olika karteller slåss om makten över droghandeln. I stormens öga står en kvinna som styr med järnhand. Och som inte ser några som helst problem med att döda de som står i hennes väg. Men hon är inte härifrån. Hennes liv började på en ännu hårdare plats. En plats som hade fått vem som helst att gömma sig i ett hörn. En plats på andra sidan Karibiska havet. Griselda Blanco föds 1943 i kuststaden Cartagena i Colombia. Som treåring flyttade hon med sin mamma till storstaden Medellin, där de hamnar i ett ruffigt område som stadens myndigheter mer eller mindre övergett. Där är prostitution, droghandel och annan brottslighet vardag. Och allt sker mitt framför ögonen på den unga Griselda. Inte heller innanför hemmets väggar är hon fredad. Griseldas ensamstående mamma är en alkoholiserad sexarbetare och Griselda lär sig tidigt att klara sig själv.
Den brottslighet och misär i Griseldas omedelbara närhet i Medellin gör henne hårdnackad.
Det här är Rolf Wrangnert, kriminalhistoriker.
Att begå brott här är inget konstigt, det är vardagen. Och tillsammans med ett gäng andra barn börjar Griselda tidigt med ficktjuveri. Men det dröjde inte länge innan Griselda riktade sin blick mot mycket större saker. Hon vill ha mer pengar och hon vill att det ska gå snabbt.
En dag 1954 står 11-åriga Griselda och hennes gäng samlade runt en gråtande pojke. Han kommer från en välbärgad familj, långt bort från de råa, smutsiga gator som är Griseldas hem. Gänget har kidnappat pojken och krävt en stor lösensumma för att han ska få gå fri. Men nu har det gått flera dagar och ingen lösensumma har betalats. Kidnappningen har alltså inte gått enligt plan. Och det är nu Griselda Blanco, som inte ens blivit tonåringen, sägs fatta ett beslut som ska sätta tonen för resten av hennes liv. Med tomma hot kommer ingen respekt, tänker kanske den unga brottslingen. Hon tar i alla fall fram en pistol och trycker pipan mot pojkens huvud. Hon tvekar en stund, men sen brinner skottet av. Det är inte bara mord Griselda är tidig med. När hon är 13 år rymmer hon hemifrån och möter snart kärleken i den flera år äldre Carlos Trujillo, en lokal brottsling som sysslar med människohandel och att förfalska pass och visum. De gifter sig och inom loppet av några år föder Griselda 3 söner. Och i takt med att familjen växer blir Griselda allt mer insyltad i Carlos ljusskygga verksamhet som snart börjar inkludera försäljning av marijuana. Carlos, som är expert på dokumentförfalskning och att hitta vägar in i USA, vill växla upp affären och tar sikte på New York. Där finns både hög efterfrågan på droger och ett stort nätverk av colombianer som kan hjälpa till med distributionen. Paret blir snart bekanta ansikten på plan mellan Medellin och New York. Griselda blir dessutom snabbt skicklig på förklädnader och reser ständigt under nya alias.
För att få sin produkt till USA så använder de sig av så kallade mulor. Alltså civila personer som smugglar drogerna via reguljärflyg. Colombianer reser i strida strömmar med marijuana insytt i foder, skosulor och väskbottnar. De reser in i USA där drogerna sedan säljs direkt vidare på New Yorks gator. Och de här affärerna går riktigt bra. Och det här möjliggör också en helt annan livsstil än den Griselda har haft under sin uppväxt. Hon fick nu smak för det riktigt goda livet och hon kommer aldrig att gå tillbaka till ett enklare liv.
Trots livets uppsving den senaste tiden så har dock kärleken till maken Carlos falnat. Och som av ett sammanträffande insjuknar han plötsligt och dör av leversvikt 1970. Vissa påstår att nu 27-åriga Griselda är den som ligger bakom, medan andra hävdar att Carlos död är naturlig. Men oavsett vad så är tajmingen perfekt för Griselda. Hon vill ta nästa steg på den brottsliga banan. Och för det behövs någon annan vid hennes sida. Och den personen ska snart dyka upp. Ett år efter sin första makes bortgång hittar Griselda kärleken igen. Den här gången i knarksmugglaren Alberto Bravo. Paret gifter sig. Och även den här gången är relationen mer än bara romantik för Griselda. Den innebär också affärer. Den nya maken Alberto har nämligen börjat bygga om gamla fabriker till kokainlabb. Både han och Griselda har insett att det är i det vita pulvret de kan hitta makt, ära och absurd rikedom. Drogen är perfekt. Det tar inte alls lika stor plats som marijuana, vilket innebär enklare smuggling och i slutändan mer pengar. Efterfrågan i New York är stor och konkurrensen liten. Marknaden ligger för deras fötter. Griselda flyttar till Queens i New York för att sköta den växande verksamheten på plats. Där startar hon ett klädesföretag. Men det är inga vanliga klädesplagg som tillverkas. I foder, linningar och klackar på underkläder, peruker och skor finns speciella utrymmen som är svåra att upptäcka. De proppas fulla med kokain. Och kvinnliga mulor får ha på sig dem när de skrider genom tullarna. Griselda har nämligen insett att kvinnor inte väcker lika stor misstanke som män. Metoden gör succé. De innovativa lösningarna ser till att colombianskt kokain fullkomligt flödar på New Yorks avenyer. Efterfrågan bara ökar och paret Griselda och Alberto fullkomligen badar i pengar. Samtidigt står New York-polisen handfallna. Vem som ligger bakom tsunamin av kokain som sveper fram genom staden är för dem helt höljt i dunkel.
Det var först 1973 när den federala byrån DEA, Drug Enforcement Administration, formades som man började få en tydligare bild av organisationen. DEAs agenter plockade in langare efter langare och pressade dem på information och till sist fick man fram några namn. I slutet av 1974 skrivs Griselda Blanco upp på listan över efterlysta. Men hon är som en skugga. Och hur hon ser ut och var hon håller hus, det verkar omöjligt att få fram. Och det är inte så konstigt. Hon hade redan smitit ur landet med hjälp av ett nytt alias och en av sina förklädnader. Hon är tillbaka hos Alberto i Medellin. Och därifrån fortsätter hon att styra det växande imperiet.
Men parets relation har börjat gnissla. Griseldas kokainmissbruk har gjort henne paranoid. Och medan Alberto tycker att framgången börjat stiga henne åt huvudet, misstänker Griselda i sin tur att Alberto förskingrar pengar och konspirerar mot henne. Hon blir mer och mer övertygad. Något måste göras. Bogotá, Colombia 1975. På en parkering utanför en nattklubb är läget spänt. Griselda Blanco är här för att konfrontera sin make. Det handlar om stora summor pengar som ska ha försvunnit. Griselda är, milt uttryckt, inte särskilt road. Maken kontrar genom att håna Griselda för hennes nya smeknamn, som hon tar på lite för stort allvar. La Madrina, eller Gudmodern. Förolämpningarna flyger som giftpilar genom mörkret och stämningen piskas upp. Rätt som det är drar Griselda fram en pistol ur sin stövel och riktar den mot Alberto. Hon har fått nog. Hennes make svarar genom att slita fram ett eget vapen och strax dånar skotten genom kvällen. Griselda tar sig för magen. Hon är träffad. Hennes mannar bär henne snabbt till en väntande bil och kör henne till sjukhus. Kvar på asfalten ligger maken Alberto Bravo helt stilla, skjuten i ansiktet. Alberto dör, men Griselda överlever. Och nu kan nästa kapitel börja. Gudmodern har blivit svarta änkan. Alberto Bravos blod har knappt hunnit torka innan Griselda kastar sig i armarna på en ny partner. Dario Sepúlveda är mannen hennes hjärta klappar för den här gången. Han är en storvuxen och stilig bankrånare som inte drar sig för att döda. En perfekt match, med andra ord.
Mord blir nu Griseldas favoritsätt för att bli av med sina konkurrenter och motståndare i Medellin. För att utföra dem så använder hon sig ofta av så kallade pistoleros. Det är torpeder som färdas på motorcykel. De är maskerade genom att bära hjälmar med mörka visir. De kör förbi och skjuter sina offer bara för att snabbt kunna gasa därifrån. Och de här så kallade shootouts blir Griseldas signum. 1978 fick så Griselda och Dario en son. Han fick namnet Michael Corleone efter en av Griseldas stora förebilder, huvudkaraktären i filmen Gudfadern. Och det får man säga var ett passande namn i det maffialiknande familjeföretag som Griselda byggt upp och som hennes tre äldsta söner redan var involverade i.
Men i skuggan av den växande familjen har orosmolnen börjat hopa sig. Pablo Escobar, en knarkbaron som Griselda varit mentor åt, har snabbt börjat ta över kokainhandeln i Medellin. Griselda tappar i rang och lever med ett pris på sitt huvud. Med rivalens hot hemma i Medellin och med DEA som jagar henne i New York måste Griselda tänka om. Flyttlasset går till Miami i södra Florida där kokainhandeln börjat blomstra. Men om Griselda var ensam här på täppan i New York ser det annorlunda ut i Miami där flera andra organisationer från Colombia och Kuba redan har etablerat sig. Frågan är om det finns plats för ännu en aktör. som är ännu mer maktlysten och hänsynslös än sina konkurrenter. Griselda Blanco bryr sig inte om vad svaret är, för hon har redan bestämt sig. Hon ska bli Miamis kokaindrottning, och de som inte håller med ska bittert få ångra det. Det är onsdag eftermiddag i Miami, 11 juli 1979. Sommarlovet har börjat och lediga familjer är ute och shoppar i värmen. Utanför shoppingcentret Dadeland Mall kliver två välklädda män ut ur en bil. En av dem är knarklangaren Germán Jiménez Paso. Den andra, Juan Carlos Hernández, är Germans livvakt. De två männen vet att de rör sig i en farlig bransch och är alltid på sin vakt. Men här, mitt på blanka dagen vid ett livligt shoppingcentrum, finns inget att vara rädd för. Solen står högt på den klarblå himlen när de två männen korsar parkeringen och går in i spritbutiken Crown Liquors. En bit bort står en vit skåpbil med texten Happy Time Complete Party Supply tryckt på ena sidan. Den ser helt vanlig ut. Kanske en leverantör till någon av galleriens alla butiker. Men den ska snart visa sig vara allt annat än harmlös. Inne i spritbutiken går knarklangaren Germán till hyllan med de mest exklusiva spritsorterna. Han plockar på sig ett gäng dyra flaskor och går till kassan. När han betalat och vänder sig om för att gå ut kliver två beväpnade män in i butiken. Varken Germán eller hans livvakt hinner reagera innan de ser männens vapen. En av männen skjuter Germán med 4 skott i ansiktet. Den andra avlossar sitt automatvapen mot livvakten och slutar inte peppra förrän kroppen är full av kulhål. Skyttarna springer ut och hoppar in i skåpbilen som rivstartar och kör iväg. I farten skjuter de mot shoppingcentret med sina automatvapen. 2 personer skadas av kulorna. Kvar inne i spritbutiken ligger knarklangaren Germán och hans livvakt livlösa i pölar av blod och sprit.
När polisen hittar skåpbilen övergiven en bit från shoppingcentret så möttes de av en häpnadsväckande syn. Skåpbilens väggar visade sig vara klädda i skottsäkert material och hade gluggar ämnade för gevärs- och pistolpipor. Lastutrymmet var fullpackat med pistoler, automatvapen och skottsäkra västar. Skåpbilen var en formidabel krigsvagn.
Den fulladdade skåpbilen och det sällsynt kyliga dubbelmordet är ett tydligt meddelande till både polis och till Miamis rivaliserande drogorganisationer. Det finns en ny drottning i stan.
I början av 80-talet så pågår det fullskaliga krig i Miami. Krig om vem som ska dominera knarkhandeln i stan. Flera grupperingar från främst Kuba och Colombia vill vara herre på täppan. Men ingen annan är lika rå som Griselda Blanco. Hon blir snabbt ett lika fruktat som jagat namn i stan, där hennes motorcykelburna pistoleros mejar ner rivaler och motståndare. Inte ens barn går säkra, vilket visar sig 1982, när den 2-årige Johnny Castro skjuts ihjäl i ett överfall beordrat av Griselda. Ilskan över att hennes torpeder misslyckats med att döda pojkens pappa, Jesus Castro, ersätts snabbt av skadeglädje. Att pojken dog är det perfekta straffet, lär Griselda ha uttryckt skrattande.
Den blotta mängden mord gör att bårhusen i Miami periodvis blir överfulla och kroppar får förvaras i inhyrda kylbilar. Den lokala polisen är överväldigad av det brutala våldet och kämpar febrilt för att hitta de som styr knarkorganisationerna. Precis som i New York dyker Griselda Blancos namn upp här och var. Men att faktiskt hitta kokaindrottningen verkar så gott som omöjligt. Griseldas verksamhet drar in åtskilliga miljoner dollar varje månad. Men på hemmafronten rullar det inte på lika bra. I en bekant refräng har hennes äktenskap börjat knaka i fogarna. Maken Dario vill inte att hans enda son ska behöva växa upp i en värld full av mord och droger. En dag tar han därför pojken till en privatjet som flyger dem till Colombia. Bort från Griselda och den sanslösa våldsspiralen i Florida. Sonen, Michael Corleone, är bara 5 men har redan behövt bevittna ett antal avrättningar. Men den värsta av dem har ännu inte inträffat. Colombia, 1983. Griseldas man Dario kör på en avsidesväg i Medellin. Bredvid sig har han sin 5-årige pojke Michael Corleone. Det är en fin dag och Dario trivs med att vara tillbaka i sitt hemland. Långt ifrån Griselda och den råa vardagen i Miami. Han får syn på 2 poliser som står lite längre fram. De vinkar in Dario och ber honom att kliva ur bilen. När poliserna sätter honom i handbojor får han en olustig känsla. Att det här är inte några vanliga poliser. Han sliter sig loss och börjar springa. Men kommer inte långt. För Darios magkänsla hade helt rätt. De 2 polisklädda männen sliter upp sina vapen och skjuter ihjäl honom mitt framför ögonen på lille Michael Corleone. Det råder inga tvivel om vem som beordrat mordet. Den svarta änkan har slagit till igen.
Sonen Michael Corleone fördes tillbaka till Miami. Men 1984 tog Griselda med sig honom och de andra sönerna till Kalifornien. Hon hade skapat sådan oreda och fått så många fiender i Miami att det började bli ohållbart att stanna kvar. I Kalifornien hade Griselda också ett bra distributionsnätverk och visste att hon kunde fortsätta tjäna bra med pengar. På plats i Kalifornien höll Griselda låg profil medan hennes äldsta söner Dixon, Uber och Osvaldo skötte mycket av det dagliga arbetet.
Allt verkar vara frid och fröjd. Kokainet flödar via Griseldas familj och ut på gatorna. Och sedlarna vandrar stadigt åt andra hållet. De svarta pengarna tvättas och skickas sedan vidare till ett stort antal offshore-konton. Vid det här laget är Griselda dollarmiljardär och borde kanske fundera på att dra sig tillbaka. Det ska hon också snart få göra. Men inte på det sätt som hon själv kanske hade tänkt sig. För någon är henne på spåren. Nämligen specialagenten Robert Palumbo från DEA. Han har jagat Griseldas spöke det senaste decenniet. Och med hjälp av en informatör har han äntligen börjat knappa in på henne. Den 17 februari 1985 sitter specialagenten Robert Palumbo i en bil utanför ett hus i Irvine i södra Kalifornien. Med en kikare håller han uppsikt över det ganska intetsägande huset. Men snart börjar han tvivla. Han har fått tips om att Griselda Blanco kan gömma sig här. Men är det här verkligen ett hus värdigt en knarkbaronessa god för miljarder? Men så plötsligt ser Robert en liten pojke och en kvinna lämna huset. Han känner igen pojken. Det är Michael Corleone. Men kvinnan är inte Griselda. Det är pojkens nanny. Men om sonen är här kan Griselda inte vara långt borta. Han kallar på förstärkning och snart är han och en polisstyrka på väg in i huset utan att veta vad som väntar dem där inne. De har koll på Griselda Blancos mordiska tendenser och att detta kan bli en minst sagt brutal historia. När de sökte igenom huset når de till slut ett sovrum på övervåningen. När Robert kliver in ser han en kvinna sitta på sängkanten och läsa Bibeln. Det råder inga tvivel. Kvinnan är Griselda Blanco. På sängbordet ligger en pistol. Griselda ser upp på Robert, men till hans stora förvåning försöker hon inte ens sträcka sig efter pistolen. Specialagenten Robert Palumbo, lycklig och lättad över att äntligen ha hittat det spöke som jäckat honom och kollegorna i över ett decennium, går fram och kysser Griselda på kinden. Sen sätts hon i handbojor. Kokaingudmoden Griselda Blanco är fast.
1985 döms Griselda Blanco till 15 år i federalt fängelse för de brott hon åtalats för i New York på 70-talet. 1995 åtalas hon dessutom för anstiftan till mord, bland annat på tvåårige Johnny Castro. Griselda riskerar nu dödsstraff och ser ut att möta samma öde som de hon mejat ner på sin väg mot toppen. Men åtalet, det rasar oväntat ihop när det uppdagas att en sekreterare på åklagarmyndigheten haft telefonsex med åklagarens huvudvittne, en av Griseldas tidigare torpeder. Och genom att komma överens med åklagaren om ett lindrigare straff så erkänner Griselda sig till slut skyldig. 1998 dömdes hon till 20 års fängelse i Miami, men släpptes fri redan 2004 och deporterades till Colombia.
Nu är hennes tid som kokaindrottning av allt att döma över. Hon har blivit gammal. Under åren i fängelse har andra tagit hennes plats. Hennes tre äldsta söner, som också greps och dömdes 1985, har alla blivit mördade sedan de släpptes från sina fängelsestraff. I Medellin lever Griselda tillbakadraget men förmöget liv. Även om den amerikanska regeringen beslagtagit stora delar av hennes förmögenhet så har Griselda lyckats gömma undan stora summor pengar. Hon investerade tidigt i fastigheter i Colombia. Ett imperium nu värt flera hundra miljoner dollar. Griselda lever gott. Hon är inte den kokaindrottning hon en gång var. Men alla verkar inte ha glömt vem hon var och vad hon gjort. Det är den 3 september 2012. I 8 år har Griselda Blanco levt ett i hennes mått vanligt liv. Och nu har den 69-åriga damen precis varit hos en slaktare i Medellin. När hon lämnar butiken rullar en motorcykel upp framför henne. På den sitter två män med visirtäckta hjälmar. En av dem kliver av motorcykeln och går fram mot henne. Solen reflekteras i det mörka visiret och Griselda fryser till. Sen går allt snabbt. Griselda skjuts med 2 skott i huvudet på gatan i den stad där hennes liv som mördare och kokainsmugglare en gång började. Mordet utförs ironiskt nog med samma metod som hon själv en gång uppfunnit. Idag är Griselda Blanco ihågkommen som en fruktad mördare och knarkboss. Hon var även en pionjär inom internationell droghandel och sägs vara den första personen att föra in kolumbianskt kokain i USA.
Det har gjorts många serier och filmer och dokumentärer om Griselda Blancos liv och gärningar. Hon blev 69 år gammal och ligger idag begravd på samma kyrkogård som hennes största rival, den kanske ännu mer kände Pablo Escobar, som dog redan 1993 när han sköts ihjäl av colombianska myndigheter. Uppgifterna kring hur många mord som Griselda faktiskt låg bakom varierar. Vissa hävdar att det rör sig om så många som 250 stycken, även om hon i slutändan bara kunde knytas till och dömas för 3 av dem.
Även om många av ryktena kring Griselda Blanco är svåra att verifiera är i alla fall en sak säker. Hon har ristat in sitt namn i historien som en av de råaste och mest framgångsrika knarksmugglarna någonsin. Du har lyssnat på Historiska brottslingar med mig, Mitcho Batalov. Manuset skrevs av Johan Alenius och producent var David Dava Persson. Redaktör var Alex Häger och exekutivproducent Victoria Rinkos. Historiska brottslingar är en produktion av Podplay.
Podplay, en del av